Kapitel 6. Eld och ande. Ninive stannade till i skuggan av lilla tornet, torkade sig omsorgsfullt i ansiktet och stoppade sedan tillbaka näsduken i ärmen. Det gjorde visserligen inte stor nytta. Svetten började genast flöda igen. Men hon ville vara så mycket till sin fördel som möjligt när hon gick in. Hon ville se sval, lugn och värdig ut. Ja, det kunde hon ju hoppas. Det dunkade i hennes tinningar och magen kändes bräcklig. Hon hade inte klarat att ens titta på frukosten på morgonen. Det var förstås bara värmen, men nu ville hon helst krypa i säng igen, rulla ihop sig till en boll och dö. Till råga på allt gick väderkänslan henne på nerverna. Den glödande solen borde ha varit dold bakom böljande, svarta moln och hotfulla blixtar. Väktarna som stod utanför huset såg vid första anblicken inte ut som vakter, men det var vad de var. De påminde henne om älgkrigarna som hon hade sett i Cheers klippa. Förmodligen såg de ut som vargar till och med när de sov. En skallig kar med fyrkantigt ansikte, inte mycket längre än hon, men nästan lika bred som han var lång, kom ut från lilla tornet och travade iväg längs gatan med svärdshjaltet uppstickande bakom axeln. Till och med han, Jory, bunden till Morrin, lyckades ge samma rovdjursaktiga intryck. Uno, med sin hårknut på gässan, kom ridande förbi på en häst som han lirkade fram genom trängseln. Han verkade knappt märka hettan, trots sin ringbrynja och stålpansaret som täckte hans kropp från axlarna och ner. Han vred sig i sadeln för att se på henne med sitt friska öga, och hennes min mörknade. Birgit hade pratat med honom. Varje gång Uno såg henne verkade han beredd på att hon skulle be honom att skaffa fram hästar åt dem. Hon var nästan redo att göra det. Inte ens Elaine kunde påstå att de gjorde någon nytta här. Eller visserligen kunde hon det och gjorde det också, men hon borde inte. Uno försvann utom synhåll runt ett hörn och Ninive suckade. Hon försökte bara skjuta upp det. Mirell kanske var där. Hon baddades i ansiktet igen, tittade bistert på sin rynkiga hand. Idag var den 11:e dagen bland grytorna, och då var det ändå 29 kvar. 29! Och gick in. Det var en aning svalare i det som var ett skänkrum när lilla tornet fortfarande var ett värdshus, och svalkan gav hennes verkande huvud lite lindring. Nu kallade alla rummet för väntsalen. Här hade man inte ödat tid på några reparationer. I båda eldstäderna saknades flera stenar och ribbverket tittade fram genom hål i putsen. Arena, Nicola och ytterligare en novis slet med varsin kvast. Men det slitna ojämna golvet visade ingen större förändring efter deras ansträngningar. Arena såg inte glad ut. Men så tyckte hon heller aldrig om att behöva utföra hushållssysslor tillsammans med noviserna. I Salidar slapp ingen undan arbete. I bortre änden av rummet samtalade Romanda med två slanka, åldriga Aesedir. Visserligen var deras ansikten släta, men bådas hår var vitt, som uppenbarligen var nyanlända, att döma av mantlarna de bar. Mirell syntes inte till någonstans, vilket fick Ninive att dra en lättad suck. Kvinnan drog Ninive genom köttkvarnen så fort hon fick minsta tillfälle. Det satt fortfarande Aesedir vid omaka men prydligt ordnade bord och präntade ned bokstäver på pergament eller utdelade befallningar till väktare och tjänare. Men de var färre än när hon såg rummet första gången. Nu var det bara företrädarna och deras tjänare som bodde på husets andra våningar. Alla andra hade fått flytta för att ge Aesedirna arbetsutrymme. Lilla tornet hade antagit en del av Vita tornets attribut. Framförallt den stränga formaliteten. Första gången Ninive hade sett rummet hade det genomsyrats av en livlig atmosfär. Gett ett intryck av att någonting uträttades där. Ett falskt intryck den gången. Nu kändes det nästan trögt. men det var samma känsla som i Vita tornet. Hon gick fram till ett av borden, inte det närmaste, och neg omsorgsfullt. Ursäkta, Ishide, men man sa mig att Joan och Lin skulle finnas här. Skulle ni kunna upplysa mig om var jag kan hitta dem? Brandon slutade skriva och tittade upp med svala, mörka ögon. Ninni hade valt henne hellre än någon av dem som satt närmare dörren, därför att Brandas var en av de få Aishadir som inte hade ansatt henne angående Rand. Dessutom hade Joanne en gång, på den tiden då hon fortfarande var den ärmelintronande, nämnt Brandas bland de få som gick att lita på. Det hade ingenting med det här att göra, men Ninni tog den tröst hon kunde hitta. De är tillsammans med några av företrädarna, barn. Brandas röst lät som en sval klockklang, lika uttryckslös som hennes bleka anlete. De vita visade sällan sina känslor, men Brandas gjorde det aldrig. Ninni höll tillbaka en irriterad suck. Om de rapporterade vad de fått höra från sina kunskapare för företrädarna, skulle det kanske ta flera timmar innan de blev lediga. Kanske hela dagen. Då skulle hon redan stå på huvudet i någon gryta. Tack, Ishide. Brandas stoppade henne med en gest mitt i nigningen. Gjorde Theodrin några framsteg med dig igår? Nej, Ishide. Om hennes röst var en aning spänd och kanske lite kort, så hade det sina skäl. Theodrin hade sagt att hon tänkte försöka allting, och uppenbarligen menade hon det bokstavligen. Under gårdagens försök hade Ninni fått sitta och smutta på ett glas vin för att slappna av. Men på något vis hade det blivit mer än ett glas. Hon trodde att hon aldrig skulle kunna glömma hur hon blivit buren tillbaka till sitt rum. Sjungande. Sjungande. Eller att hon skulle kunna minnas det utan att rodna. Vid det här laget kände säkert alla till det. Ninni skulle helst ha velat åla sig ur sitt skinn. Anledningen till att jag frågar är att dina studier verkar ha blivit lidande. Jag har hört flera systrar anmärka att det tydligen blivit ett slut på dina anmärkningsvärda upptäckter. Kanske är det de utökade hushållssysslorna som är problemet. Men Elaine upptäcker någonting nytt varje dag, trots att hon undervisar och arbetar med disken. Det är flera systrar som undrar om inte de skulle kunna hjälpa dig mer än Theodrin. Om vi turas om att arbeta med dig varje dag, hela dagarna, skulle det kanske ge mer resultat än dessa informella sammankomster med någon som trots allt inte är stort mer än antagen själv. Allt samman sa hon med jämn röst utan minsta antydan till anklagelse. Men det hettade lika mycket i Ninnivs kinder som om Aisedén hade rutit åt henne. Jag är säker på att Theodrin hittar nyckeln snart, Aisedé, nästan viskade hon. Jag ska försöka ihärdigare, Aisedé. Hon neg hastigt och snodde runt innan Brandas hann stoppa henne igen, med resultatet att hon gick rakt på en av de vithåriga nykomlingarna. De såg så lika ut att de kunnat vara systrar på riktigt, nästan som spegelbilder av varandra, finlämmade och med långa aristokratiska anleten. Egentligen hade hon bara nuddat Aishadén och hon försökte be om ursäkt, men kvinnan fixerade henne med en blick som kunnat göra en hög stolt. Se vart du går, antagna. På min tid skulle en antagen som försökte trampa ner en ACD ha hunnit få vitare hår än jag innan hon var färdig med att skura golv. Den andra la handen på hennes arm. Åh, låt barnet vara, Vandin. Vi har arbete att göra. Vandin såg på Ninni med en skarp fnysning men lät sig ledas ut ur rummet. Ninni väntade lite för att de skulle hinna gå och fick se Sheriam komma ut från ett av mötesrummen i sällskap med Mirel, Morvrin och Beonin. Mirel såg henne också och började gå mot henne, men han inte ta mer än ett steg innan Sheriam och Morvrin båda la varsin hand på hennes armar och sa några snabba, lågmälda ord, allt medan de ideligen sneglade på Ninni. Allt jämnt samtalande korsade de fyra systrarna rummet och försvann ut genom en annan dörr. Ninni väntade tills hon kommit ut ur lilla tornet innan hon gav sin fläta ett hårt, beslutsamt ryck. De hade träffat de visa under natten och det var inte särskilt svårt att ana varför de andra hade hindrat Mirelle från att tala med henne. Om Egwene äntligen hade varit med i klipphjärtat så skulle inte Ninni få veta det. Ninni Almer var i onåd. Ninni Almer skrubbade grytor som en novis när hon kunde ha kommit åtminstone ett steg högre än en antagen. Ninni Almer kom ingen vart med Theodrin och alla hennes fantastiska upptäckter hade sinat. Ninni Almer skulle aldrig bli i sig det. Hon hade vetat att det var ett misstag att låta Elaine ta äran för allt de lyckades få fram ur Mogedin. Hon hade vetat det. Hennes tunga ville krulla sig vid minnet av en vederstyglig smak. Kokt kattfräken och malda Mavins löv. Det var ett botemedel som hon själv gett många barn som inte ville sluta ljuga. För all del, det hade varit hon själv som föreslagit det. Men det var ändå ett misstag. Eisedena talade inte längre om hennes upptäckter. Nu talade de om bristen på dem. Eisedena, som aldrig visat mer än ett helt flyktigt intresse för hennes blockering, grunnade nu över hur den skulle kunna brytas ned. Hon kunde inte vinna. På ena eller andra viset skulle det sluta med att hon blev granskad från gässan till tånaglarna av Eisedena. Från gryning till kväll. Hon drog hårdare i flätan, så hårt att det gjorde ont. Och tillsammans med hennes huvudvärk gjorde det henne knappast på bättre humör. En soldat i bågskyttarnas platta hjälm och vadderad långväst saktade ner för att ge henne en nyfiken blick. Men hon svarade med en blick så full av utstuderad illvilja att han snubblade över sina egna fötter och hastigt försvann i trängseln. Varför i fridens namn måste Elaine vara så envis? En mans hand slöt sig om hennes axel och hon snodde runt, beredd med några ord som skulle slita huvudet av halsen på honom. De smälte bort på hennes tunga. Thom Marilyn flinade ned mot henne bakom sina långa vita mustascher. Hans skarpa blå ögon glittrade i det väderbitna ansiktet. Med tanke på hur du ser ut, Ninive, så skulle man nästan kunna tro att du var arg. Men jag vet ju att du är så honungsljuv till sättet att folk ber dig att doppa fingrarna i deras te. Bredvid honom stod Julian Sander. Den smala mannen såg ut som om han vore snidad av mörkt trä där han stod stöd mot sin tumstjocka bambustav. Julian kom från Tyr, inte Terrabon. Men likväl bar han en löjlig, konisk katt med flat topp, ännu värre tilltygad än senast hon såg den. Han ryckte av sig den när hon tittade på honom. Båda männen var täckta av resdamm och deras ansikten var tärda och magra. Fast å andra sidan hade ingen av dem varit särskilt trind till att börja med. De såg ut som om de tillbringat de veckor de varit borta från Särlidar, antingen på hästryggen eller sovande i sina kläder. Innan Ninni hann öppna munnen drabbades de av en mänsklig stormby. Elaine kastade sig mot Thom med sån våldsamhet att han nästan föll omkull. Men sen tog han henne naturligtvis under armarna och lyfte upp henne i luften och snurrade runt med henne som om hon varit ett litet barn, trots hans stela ben. Han skrattade när han satte ner henne igen och hon med. Hon sträckte sig upp och drog honom i mustaschen och sen skrattade de ännu mer. Han granskade hennes händer, lika rynkiga som Ninivs, och frågade vad hon nu hade hamnat i för bekymmer när inte han funnits till hands för att hålla henne kvar på den smala vägen. Och hon svarade att hon inte behövde någon som sa åt henne vad hon skulle göra, fast förstörde intrycket genom att rodna, fnittra och bita sig i läppen. Ninive tog ett djupt andetag. Ibland gick de båda alldeles för långt med att låtsas vara far och dotter. Ibland verkade Elaine tro att hon var 10 år gammal och Tom tycktes tro detsamma. Jag trodde att du hade en novisklass nu på morgonen, Elaine. Elaine sneglade på henne och gjorde ett senkommet försök att återvinna sin värdighet. Hon började släta till klänningen och sa med någon chalant tonfall. Jag bad Carlin din att ta den. Jag tänkte att jag skulle kunna hålla dig sällskap. Och det är jag glad att jag gjorde, tillade hon med ett flin åt Tom. Nu kan vi höra allt ni fick veta i Amadicia. Ninni fnös. Hålla henne sällskap. Jo, min sann. Hon mindes inte allt som hade hänt dagen innan, men hon kom ihåg hur Elaine skrattat medan hon klätt av Ninive och stoppat henne i säng innan solen ens hunnit gå ner riktigt. Dessutom var hon säker på att Elaine frågat om hon ville ha en hink vatten att svalka huvudet i. Tom märkte ingenting. De flesta män var blinda, även om hans blick för det mesta var nog så skarp. Vi måste skynda oss, sa han. Nu när Sheriam har vridit ur oss allt hon vill ha, tänker hon låta oss avge en personlig rapport för några av företrädarna. Lyckligtvis går det att sammanfatta allt sammans ganska lätt. Det finns inte tillräckligt många vitrockar längs eldar för att kunna hindra en mus från att korsa gränsen. Inte om den så hade anmält sin ankomst en dag i förväg med pukor och trumpeter. Bortsett från en ansenlig styrka vid gränsen mot Terrabon och de som skickats norrut för att försöka hålla tillbaka profetens anhängare, verkade som om Nile samlat varenda vitrock som finns vid Amadicia. Och Aelron kallar också hem sina soldater. Det har börjat prata som Sally där på gatorna innan vi gav oss av därifrån. Men om Nile har ägnat det hela mer än en förflugen tanke, så har åtminstone inte jag hört någonting om det. Terrabon, muttrade Julian och tittade på sin hatt. Ingen bra plats för dem som inte vet att ta vara på sig själv, att döma av vad vi hört. Ninni visste inte vilken av dem som var bäst på att förställa sig. Men hon var övertygad om att de båda kunde ljuga en rätt upp i ansiktet så att en ullhandlare skulle bli blå av avund. Och just nu var hon säker på att det var någonting de dolde. Elaine såg mer än så. Hon grep tag i Thoms skjortsnibb och spände blicken i honom. Ni har hört någonting om mor, sa hon lugnt. Och det var inte någon fråga. Thom gned sig över mustascherna. På varenda gata i Amadicia finns det 100 olika rykten att höra, barn. Det ena vildare än det andra. Hans knotiga, väderbitna ansikte utstrålade idel, oskuldsfull ärlighet. Men karn hade knappast varit oskuldsfull sedan den dag han föddes. Det sägs att hela Vita tornet befinner sig här i Shalidar, med 10 000 väktare som är redo att korsa eldar på ett ögonblicks varsel. Det sägs att Aesedena har intagit Tanshiku och Rand har skaffat sig vingar och flyger omkring på nätterna. Att Thom, sa Elaine. Han fnös och blängde på Julian och Ninive som om det vore deras fel. Barn lilla, det är bara ett rykte och lika vansinnigt som något annat vi har hört. Jag lyckades inte få någon bekräftelse på om det var sant eller ej. Och tro mig, jag försökte. Jag hade inte tänkt säga någonting om det. Det blåser bara nytt liv i din smärta. Glöm det, barn. Thom, mycket mer bestämt nu. Julian trampade besvärat med fötterna och såg ut att vilja vara någon annanstans. Thom såg bara bister ut. Nåväl, om du nu måste höra det. Hela Amadicia verkar tro att din mor befinner sig i ljusets borg och ska rida tillbaka till Andor i spetsen för en här av vitrockar. Elaine skakade på huvudet med ett mjukt skratt. Åh, Thom, tror du att jag skulle oroa mig över någonting sånt? Mor skulle aldrig gå till vitrockarna. Jag kunde nästan önska att hon hade det. Jag kunde önska att hon vore i livet så att hon kunde göra det. Trots att det strider mot allting som hon någonsin lärt mig. Att föra in utländska soldater i Andor och vitrockar till på köpet, så kunde jag önska det. Men om önskningar vore vingar, Hennes leende var sorgset, men det var en dämpad sorg. Jag har sörjt färdigt, Tom. Mor är död och jag måste göra mitt bästa för att vara en värdig efterföljare till henne. Hon skulle aldrig ha sprungit efter befängda rykten och inte gråtit över dem heller. Barn lilla, sa han tafatt. Ninive undrade vad för känslor han själv hyste inför Morgases död, om några alls. Hur svårt det än var att tro hade han en gång i tiden varit Morgases älskare. När hon var ung och Elaine inte var stort mer än ett spädbarn. På den tiden hade han säkert inte sett ut som om han hängt på tork för länge i solen. Ninive visste inte mycket mer om hur det hela slutat än att han slunkit ut ur Camlin med en arresteringsorder i hälarna. Inte ett kärlekstecken av det slag det stod om i sagorna direkt. Just nu verkar han åtminstone endast vara intresserad av huruvida Elaine talade sanning eller bara dolde sin sorg. Han klappade henne på axeln och strök henne över håret. Om Ninive inte hade önskat att de någon enda gång skulle snäsa åt varandra som vanliga människor skulle hon ha tyckt att det var en vacker tavla. Scenen skingrades av en harkling. Mäster Merlin, sa Tabitha och bredde ut sin vita klänning i en hastig gnigning. Mäster Sander, Sheriam Sede säger att företrädarna är redo att ta emot er. Hon säger att ni inte borde ha lämnat lilla tornet. Lilla tornet, min son, sa Thom torrt med en blick på det forna värdshuset. Elaine, de kan inte hålla oss kvar där hur länge som helst. När vi är klara kan du och jag prata om vad du vill. Han gav tecken åt Tabitha att ta täten och marscherade in i huset. Hans hälta var tydlig nu, så som den var när han var trött. Julian rätade på sig och följde efter, som om det var till Chavotten han var på väg. Han var från Cheer trots allt. Ninive och Elaine stod kvar utan att riktigt titta på varandra. Till sist sa Ninive: jag menade inte. Samtidigt som Elaine sa: jag borde inte. De avbröt sig båda och stod tysta med rodnande kinder och plockade nervöst med kjolarna. Det är för varmt för att bara stå här, sa Ninive slutligen. Det var osannolikt att de företrädare som tog emot Joanne och Lins rapporter skulle avbryta detta för att höra på Thom och Julian. De delade upp sådana uppgifter mellan sig. Då återstod bara Logan, hur mycket hon än önskat att det inte varit så. Hon skulle inte komma på någonting. Men det var bättre än att rulla tummarna tills ett dussin Aesir var över henne med ett timsschema. Med en suck började hon gå längs gatan. Elaine följde med som om hon hade blivit ombedd att göra det. Det hjälpte Ninive att hitta den vrede som hon skulle behöva. Men ens blev hon varse att Elaines handleder var bara. Var är armbandet, sa hon tyst. Ingen av dem som passerade på gatan skulle begripa någonting om de hörde, men om man var oförsiktig en gång kunde det bli en gång för mycket. Var är Merrigan? Jag har armbandet i min bältespåse, Ninive. Elaine steg åt sidan så att en kärra kunde rulla förbi på sina stora hjul och slöt sedan upp i Ninives sida igen. Merrigan tvättar våra kläder, omgiven av ungefär 20 andra kvinnor, och stönar så fort hon rör sig. Hon sa någonting hon inte trodde att Birgit skulle höra. Och Birgit, jag var tvungen att ta av den, Ninive. Birgit hade rätt att göra vad hon gjorde. Och det gjorde ont. Jag sa åt Merrigan att säga att hon snubblade i en trappa. Ninive fnös, men utan riktig inlevelse. Sista tiden hade hon sällan haft på sig armbandet. Inte för att hon själv inte kunde få äran för sånt hon lyckades rota fram. Hon var fortfarande säker på att Mogadin visste någonting om att hela, även om hon inte insåg det själv. Ingen kunde vara så blind. Och så var det knepet med att känna när en man ledde kraften, som Mogadin hela tiden sa att de nästan lyckades med. Sanningen var att hon var rädd att hon skulle göra någonting betydligt värre än Birgit om hon hade mer kontakt med kvinnan än vad som var absolut nödvändigt. Kanske berodde det på den förnöjda känsla som hela tiden var närvarande nu. Till och med när Mowglin gnydde över smärtan som kom tillbaka från Ninib när hon försökte lära sig just detta knep. Kanske berodde det på minnet av hur rädd hon hade varit när hon varit ensam med kvinnan utan att bära armbandet. Kanske var det en växande avsmak över att hålla en av de förlorade undan rättvisan. Kanske var det lite av alla dessa saker. Vad hon däremot visste var att hon måste förmå sig att ta på sig armbandet nu och att hon ville slå Mowglin i ansiktet med knytnävarna så fort hon fick syn på kvinnan. Jag borde inte ha skrattat, sa Elaine. Jag är ledsen att jag gjorde det. Ninib stannade så tvärt att en ryttare bakom dem fick rycka hårt i tyglarna för att inte rida över henne. Han ropade någonting efter henne innan han fördes vidare av folkmassan. Men Ninib var allt för bestört för att urskilja orden. Inte bestört över Elaines ursäkt, utan över vad hon måste säga. Det som var det enda rätta att säga. Sanningen. Hon förmådde inte se på Elaine, utan började gå igen. Du hade all rätt i världen att skratta. Ja, hon svalde hårt. Jag gjorde mig fullständigt till åtlöje. Det hade hon också. En liten klunk, hade Theodrin sagt. En bägare. Och hon hade tömt hela kannan. Och om man skulle misslyckas var det bättre att ha något annat skäl än att man helt enkelt inte klarade det man skulle göra. Du borde ha hämtat den där hinken och kört ner mitt huvud i den tills jag kunde recitera jakten på hornet utan och innan. Hon vågade sig på att snegla på Elaine ur ögonvrån. Små röda fläckar hade blommat upp på Elaines kinder. Hon hade alltså verkligen pratat om hinken med vatten. Det skulle kunna hända vem som helst, sa Elaine bara. Ninib kände hur det hettade i hennes egna kinder. När det hänt Elaine hade hon doppat henne i vatten för att skölja bort vinet. Du borde ha gjort vad som behövdes för att jag skulle nyktra till. Det var den besynligaste diskussion Ninib kunde påminna sig att hon deltagit i. Själv envisades hon med att hon betett sig som en riktig idiot och förtjänade allt som detta kunde leda till. Medan Elaine kom med den ena ursäkten efter den andra för hennes del. Ninib kunde inte begripa varför det kändes så uppfriskande att själv ta på sig all skulden. Hon kunde inte påminna sig att hon någonsin gjort det förut. Inte utan att slingra sig så mycket som möjligt. Hon blev nästan arg på Elaine för att hon inte höll med om att hon uppfört sig som en barnslig dummerjöns. De höll på ända tills de kom fram till det lilla hus med halmtak i utkanten av byn där Logan hölls. Om du inte slutar nu, sa Elaine till sist, så lovar jag att jag ska skicka någon efter en hink vatten här och nu. Ninib öppnade munnen men stängde den igen. Till och med i denna nyfunna fröjd över att erkänna sina fel vore detta att gå lite för långt. Nu kände hon sig alldeles för väl till mods för att vilja träffa Logan. Dessutom skulle hon ändå inte kunna göra någonting. Inte utan Mowglin och armbandet som hon definitivt mådde alldeles för bra för att vilja ta på sig. Hon sneglade på de två väktarna som stod på vakt utanför dörrposterna av sten. De var inte så nära att de kunde höra, men hon sänkte ändå rösten. Elaine, vi ger oss av i natt. Nu när Thom och Julian var tillbaka i Salidar skulle de inte behöva be Uno om att ordna hästar. Inte till Camelin om du inte vill. Till Ibordar. Merrylil kommer aldrig att hitta skålen och Sheriam låter oss aldrig fara för att hämta den. Vad säger du? I natt? Nej, Ninib. Vad hjälper det Rand om de griper oss som ett par rymlingar? Vilket är vad vi skulle vara. Du lovade, Ninib. Du lovade att stanna om vi hittade någonting. Om vi hittade någonting vi kunde använda. Det enda vi hittat är det här. Ninib satte sina skrynkliga fingrar under näsan på den andra kvinnan. Beslutsamheten försvann ur både Elaines ansikte och hennes röst. Hon plutade med läpparna och tittade ned i marken. Ninib, du vet att jag sa till Birgit att vi skulle stanna. Nå, nu verkar det som om hon har sagt till Uno att han under inga som helst omständigheter ska förse dig med en häst om inte hon sagt det. Hon sa till honom att du funderade på att rymma. Jag fick inte veta det förrän det var för sent. Hon knyckte irriterat på nacken. Om det är så här att ha en väktare kan jag inte begripa att någon kan vilja det. Ninni trodde att hon skulle krevera av indignation. Så det var därför han hade glott så på henne. Fröjden sköljdes bort av en störtvåg av delvis vrede, delvis skam. Mannen visste. Han trodde att hon... Vänta. Hon betraktade Elaine med rynkade ögonbryn. Men bestämde sig för att inte ge luft åt den fråga som dykt upp i hennes huvud. Var Ninivs namn det enda som Birgit hade nämnt för Uno? Eller var möjligen Elaine också med? Elaine hade sannligen skaffat sig en hel familj av adopterade fränder. I Thom hade hon en överseende far som ville lära henne allt han kunde. Och i Birgit en stora syster som ansåg att det var hennes uppgift att se till att lilla syster inte bröt nacken när hon försökte rida på hästar som hon inte kunde hantera ännu. I så fall, sa hon tonlöst, får vi väl se vad vi kan lära av Logame. Det var ett litet hus med bara två rum, men de tjocka stenväggarna gjorde att det var relativt svalt. Logan satt i skjortärmarna vid ett fönster och läste medan han rökte sin pipa. Acedena tog väl hand om honom. Stolarna och borden var lika fina som någonstans i Salidar. Inget prål, men välgjorda, även om alla var omaka. Och en matta med invävda slingor i rött och guld låg utbredd på ett golv som var så rent att Ninni betvivlade att det var han som sopade det. Han la ifrån sig boken när de kom in, tydligen inte alls irriterad över att de inte hade knackat. Efter att ha rest sig upp med en ledig rörelse knackade han ur pipan, tog på sig rocken och gjorde först därefter en elegant bugning. Det är trevligt att se er igen efter så lång tid. Jag trodde att ni hade glömt mig. Gör ni mig sällskap på lite vin? Acedena ger mig bara en liten ranson, men det jag får är inte alls dumt. Erbjudandet om vin skulle ha varit nog för Ninni. Hon var nära att grimasera, om hon nu hade behövt mer. Nu räckte det med att tänka på Uno och det faktum att Logan också var man. Hon behövde inte dra fram något av sin vrede från lilla tornet, men blotta tanken på det spädde på hennes ilska ytterligare. Plötsligt var urkällan där, en varm glöd strax utom synhåll. Hon öppnade sig och Saidar forsade in. Om det hon känt förut var fröjd så var detta extas. Ja, mer än då. Hon gav ju upp inför den, så brände Theodrin. Sitt, sa hon kyligt. Jag har inte kommit hit för småprat. Svara när du blir tilltalad och håll tyst annars. Logan bara ryckte på axlarna och fogade sig, lydig som en hundvalp. Nej, inte riktigt. Inte med det där oförskämda leendet. Delvis berodde det på hans känslor för Aesir. Det var Ninive övertygad om, och delvis. Han såg på när Elaine satte sig på en annan stol och ordnade kjolarna med utstuderad omsorg. Och även om Ninni inte hade sett vad han såg på hade hon vetat att det var en kvinna. Han såg inte tillgjord eller lidelig ut, bara... Ninni visste inte vad. Bara att han såg likadant på henne och att hon plötsligt var väldigt medveten om att hon var kvinna och han man. Kanske var det bara att han var stilig och hade breda axlar, men hon ville gärna tro bättre om sig själv. Naturligtvis var det inte det. Hon harklade sig och vävde in tunna trådar av sajdar i honom. Luft och vatten, eld och jord, ande. Helandets alla element, men nu använde hon dem för att känna. Det skulle ha varit lättare om hon rört vid honom, men hon kunde inte förmå sig att göra det. Det var illa nog att röra honom med kraften. Han var frisk som en tjur och nästan lika stark. Det var inget fel med honom alls, utom hålet. Egentligen var det inte något hål, snarare en känsla av att det som verkade vara en obruten följd inte var det. Att det som verkade slätt och rakt i själva verket kröktes runt en frånvaro av någonting. Hon var väl förtrogen med denna känsla ända sedan de tidiga försöken, då hon fortfarande trott att hon skulle lära sig någonting. Det fick det fortfarande att krypa i henne. Han såg på henne med spänd, uppmärksam blick. Hon kunde inte påminna sig att hon gått närmare. Hans min utstrålade ett fräckt förakt. Hon var kanske inte Eiser det, men så nära man kunde komma. Hur kan du göra allt det där på samma gång, frågade Elaine. Jag skulle inte kunna hålla ordning på hälften. Shh, muttrade Ninive. Hon dolde vilken kraft hon måste uppbåda och tog Logans huvud i ett omilt grepp. Ja, det var bättre med kroppskontakt. Allting framträdde skarpare. Hon styrde hela flödet av Shider in i den plats där hålet borde finnas och blev nästan förvånad över att finna ett tomrum. Visserligen hade hon fortfarande inte väntat sig att hitta någonting, men sätt att hantera kraften skilde sig lika mycket från kvinnors som deras kroppar, kanske ännu mer. Hon kunde lika gärna studera en sten för att få veta någonting om en fisk. Det var svårt att hålla tankarna på det hon höll på med när hon visste att det bara var tomma gester, rent tidsfördriv. Vad kommer Mirella att säga? Skulle hon undanhålla oss ett meddelande från Egwan? Tomheten, så liten att hon lätt kunnat missa den, var enorm när hon väl styrt in flödena, så väldig att den kunde sluka dem alla. Om jag bara kunde prata med Egwan. När hon får veta att tornet har sänt ut en delegation till Rand och att Eiserdena här bara sitter på sina händer, slår jag vad om att hon hjälper mig att övertyga Elaine om att vi har gjort allt vi kan här. En väldig tomhet, en intighet. Hur var det med det hon hade hittat hos Schwan och Lin? Känslan av att någonting hade skurits av. Hon var säker på att den stämde, hur vag den än var. Män och kvinnor var kanske olika, men jag behöver bara få prata med henne på något sätt. Hon förstår säkert att det vore bättre för Rand om vi var där. Elaine kommer att lyssna på henne. Elaine tror att Egwen känner Rand bättre än någon annan. Där var det. Ett snitt. Bara ett vagt intryck, men samma som hos Joanne och Lin. Så hur ska jag hitta henne? Om hon bara kunde dyka upp i våra drömmar igen. Jag slår vad om att jag kan övertala henne att ansluta sig till oss. Tillsammans skulle vi tre kunna göra mycket mer nytta hos Rand. Tillsammans kunde vi berätta för honom vad vi lärt oss i Telaran Riord. Hindra honom från att göra något idiotiskt misstag med Eiser Dena. Det begriper hon säkert. Det var någonting med det där snittet. Om man ledde eld och ande över det så... Det var när Logan plötsligt spärrade upp ögonen som hon insåg vad hon gjort. Andan fastnade i halsen på henne. Hon backade undan från honom så snabbt att hon snubblade på kjolen. Ninive, sa Elaine, som hade satt sig rakt på stolen. Vad är det som... På ett ögonblick hade Ninive styrt hela det flöde av sig där hon kunde uppbåda till att bilda en sköld. Gå och leta upp Shariam, sa hon hastigt. Bara Shariam, ingen annan. Säg till henne. Hon tog ett djupt andetag och det kändes som om det var det första på flera timmar. Hennes hjärta dunkade som en jord skenande hästar. Säg att jag har helat Logan.